Det här är poddversionen av Sommar i P1. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Leif G.V. Persson.
För ett par år sedan så hörde min arbetsgivare av sig. Jag jobbar på Rikspolisstyrelsen sedan en massa år tillbaka och berättade att jag hade rätt att gå i pension i mars 2010. Då jag blev 65 år och dit var det bara några månader och man tyckte att det var hög tid att man tog itu med det praktiska. Och för säkerhets skull så skickade man sammanlagt 3 brev till mig om den här saken och som om inte det räckte och blev över så ringde även personalchefen och berättade för mig hur det låg till. Själv hade jag inte tänkt särskilt på den saken eftersom jag hade alldeles för mycket att göra på jobbet och dessutom alltid har levt i den föreställningen att jag ska jobba tills jag dör eller blir allt för dålig för att orka jobba. Och därför lät jag också meddela att jag avsåg att stanna kvar tills jag fyllde 67 och att i just mitt fall är så praktiskt ordnat att jag själv kan bestämma den saken. Efter det så fick jag då leva i fred med mina olika göromål ända tills för någon månad sedan. För då får jag ytterligare 3 brev och ett större antal samtal om min snart förestående polisiära hädanfärd. Och sammanlagt så blev det väl ett halvdussin brev och åtskilligt fler samtal för att berätta att den 12 mars 2012 så blev jag 67 år. Och förklaringen till de här omsorgerna från arbetsgivaren måste väl vara att han lever i den föreställningen att gamla stötar som jag då med naturnödvändighet också blir lite dumma i huvudet i kraft av vår stigande ålder. Ni må tro det eller ej, men jag hade faktiskt redan räknat ut mitt pensionsdatum och gjort det helt av egen kraft. Något oöverstigligt matematiskt problem var det inte fråga om, med risk för att låta lite självgod som gamla gubbar blir ju lätt det, så klarar jag faktiskt fortfarande av att lösa större intellektuella uppgifter än den här. Ensam är jag inte heller, för enligt vår folkbokföring finns det drygt 1,7 miljoner människor här i landet som är 65 år eller äldre och således i samma åldersmässiga predikament som jag själv. Det är närmare 20% av landets befolkning och eftersom vi hela tiden blir fler och fler så behövs det inga längre räknestycken för att komma fram till att våra yngre kamrater i arbetslivet kommer få en hel del att stå i om de nu ska kunna jobba ihop till de pensioner som ju vi lite äldre har rätt till. Jag är inte riktigt förstå varför jag är en sån som jag ska behöva sluta jobba. Det är inte så att jag är något fysiskt praktexemplar direkt, men det är ju inte kroppen jag jobbar med och det påverkar inte min arbetsförmåga. Det finns ju andra som inte har det lika beviljat, människor som slits ut långt före den här 65-årsåldern som utav hårda fysiska arbeten. Min pappa, han var timmerman och grovarbetare, så jag vet vad jag pratar om eftersom jag kunde se det på nära håll. Själv tycker jag nog att det kan vara tid för ett mer flexibelt pensionssystem och att man också fördelar om pengarna från sådana som jag som kan och vill jobba till de som behöver dem tidigare än vid 65 år. Oavsett vilket så borde vi nog ägna en och annan tanke åt den minskande antalet yngre förmågor som ska dra det här lasset åt oss. Vi är ju faktiskt snart fler än dem och till skillnad från de här stackars ungdomarna under 65 så kommer ju sådana som jag dessutom att få det bättre och bättre hela tiden. Åtminstone om man ska tro på Lasse Stefans.
Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i som vi känner, låt det stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska vi tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv.
Det var de sista ljuva åren med Lasse Stefan, så han, trots att han inte heller är någon ungdom, så får jag för mig att han reder sig gott nog. Klarar av att skrapa ihop till både mat och potatis trots en annan regnig dag som ju drabbar oss alla oavsett ålder. Om man ska tro på våra folkhälsoforskare så kommer sådana som jag snart att leva för evigt. Enligt de senaste statistiska beräkningarna som man har gjort så kommer hälften av alla som föds under det nya millenniet, alltså från och med 2000 och framåt, hälften av dem kommer att bli 100 år eller äldre. Så att man må tycka vad man vill om våra pensionärer, men det verkar som de har kommit för att stanna. Det finns till och med en betydande risk för att i den verklighet i vilken vi då numera lever, att en av mina gamla sångliga favoriter kommer att förlora sin anknytning till just den verkligheten. Det är hög tid för en väckelsesång, eller läsarsång som man sa för. Och om någon nu börjar oroa sig för mitt musikval så vill jag redan nu göra klart att jag är svårt förtjust i svensk dansbandsmusik, gamla frälsningssånger och italiensk opera. Och så mycket annat än det ska man nog inte räkna med den här gången. Lite kanske, men definitivt inga mängder. I mitt fall är det till och med så illa att det inte ens beror på åldern. Jag har alltid tyckt om sån musik. Hög tid för Roffe Wikström som lär ha hört talas om en stad ovan molnen.
Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört om de solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där.
Ja, det var en stad ovan molnen med Roffe Wikström, och vad vi nu ska med en sån stad till om 100 år när alla tycks leva för evigt. Jag tänkte berätta vad jag gör på jobbet på Rikspolisstyrelsen, för övrigt en arbetsplats som inte är särskilt likt det ställe som Roffe Wikström just beskrev. Under de senaste 20 åren då så har jag allt väsentligt ägnat mig åt att studera grova våldsbrott. Och under de år som gått så har de uppgifterna blivit mer och mer konkreta. Förra sommaren, det var den 1 juli 2010, så tog man bort den tidigare 25-års preskriptionen för brott med livstidsfängelse i straffskalan. Totalt så rör det sig om närmare 20-tal olika brott, lagparagrafer. Men rent bokstavligt så handlar det för närvarande enbart om mord. Mord som har begåtts från och med den 1 juli 1985 kommer således aldrig att bli preskriberade. I samband med lagändringen då så bestämde min chef, rikspolischefen Bengt Svensson, att det var hög tid att vi gick igenom vårt lager av gamla ouppklarade mord. Och vem kunde vara mer lämpad för sånt uppdrag än polismyndighetens egen professor? Och trots sin relativa ungdom är Svensson en både hygglig och resonabel karl, vilket inte alltid har varit fallet på den posten. Och i detta slutna sällskap som jag nu vänder mig till är det väl heller inte hela världen om jag då avslöjar att det faktiskt var mitt förslag. Jag gillar nämligen att ta ordning och reda omkring mig, och inte minst när det kommer till alla gamla papper som upptar i stort sett hela min vakna tid. Ett år senare då så är vi numera klara över att det handlar om ett lager på som totalt omfattar närmare 500 ouppklarade mord. Att de äldsta av dem är drygt 26 år gamla då. Dessutom ett lager som hela tiden fylls på. Uppklaringen av mord ligger för närmast på ungefär 80%, och det innebär att ytterligare 20-tal där hamnar i lagret varje år. Och det är hög tid att se till att vi får någon ordning på det där, så att inte våra mordutredare helt och hållet förvandlas då till lagerarbete. Värst är det naturligtvis som så ofta för i Stockholm. En tredjedel av våra olösta mord i Stockholmsärenden, och det är 50% mer än vad det skulle ha varit om de hade fördelat sig jämnt över befolkningen. Det här är inget ovanligt, och det är ett uttryck för det som man på kriminologiska brukar kalla för de stora städernas våldsproblematik. Många av de värsta ärendena ur utredningssynpunkt, de inträffar just i de större städerna. Så här dags då så har jag och mina medarbetare, vi har sorterat de här 500 ärendena i två högar. I den stora högen ligger mer än 300 gamla mord som i vart fall formell mening har gått förlorade för den jordiska rättvisa. Det är lyckligtvis inte så illa som det låter. Flertalet av dem är uppklarade i en polisiär mening, och det enkla skälet till att gärningsmannen inte har blivit åtalad och dömd är att han är död. Den vanligaste enskilda kategorin där, det är de här familjetragedierna där mannen i familjen tar liv av hustrun och barnen kanske också. Och sen avslutar det hela med att ta liv av sig själv. Utvidgade självmord som vi kallar dem på jobbet. Den tid och bitvis blodiga butik som är min arbetsplats. I den andra högen då så ligger ungefär 125 fall av dödligt våld. Där det tyvärr är värre än så. De är ouppklarade. Det mesta talar för att gärningsmännen är i livet. Och det förundersökningsmaterial som polisen samlat på sig ger i vart fall visst hopp om att man ska kunna hitta de som gjorde det. Och i 19 fall av 20 då så är det män som vi letar efter det. Gärningsmännen vid dödligt våld är nästan alltid män. Nu är det dags för lite bra musik. Det handlar om två snart 120 år gamla mord. Som i vart fall inte finns med bland alla pärmarna som stopplas på mitt skrivbord. Ett tyvärr klassiskt och utvidgat kvinnomord som betingas av manlig svartsjuka. Och det är gärningsmannen själv som får berätta. Det är clownen Pajazzo. Och det enda försonande med de två mord som han begår är att de inträffar på operascenen. Och att vår gärningsman är bättre på att sjunga än någon annan man i hela manlighetens historia. Helt bortsett från männens högst varierande brottsbelastning. Vesti La Giubba med Jussi Björling som clownen Pajazzo. Ur Leon Cavallos opera Pajazzo. Och strax ska Pajazzo mörda sin älskade hustru Nedda och hennes älskare Silvio. Vesti La Giubba e la faccia in farina. Sätt clownmasken på. Stryk mjöl i ditt ansikte. Försök att hålla färgen som säkert fler än en som har tänkt så när han väl sitter där i förhörsrummet i det polishus som inte är ute efter att erbjuda honom vare sig någon frid eller någon nåd. I vart fall inte om man nu ska tro på de tankar som just då genomkorsar hans huvud. Den vanligaste frågan som jag får från massmedia med anledning av det som jag nu jobbar med är naturligtvis hur många av de här drygt 100 gamla morden som vi kommer att kunna klara upp i dagsläget. För den saken kan ju komma att ändras, inte minst med tanke på hur kriminaltekniken går framåt hela tiden. Så tror jag att det handlar om ett 25-tal mord där vi kommer att kunna åtala gärningsmännen och förhoppningsvis även få dem dömda. Trots att mord är färskvara och att uppgiften att lösa dem verkligen inte blir lättare medan åren går. Men 96% av samtliga mord, och detta är intressant, som polisen klarar upp, så är det på det viset att de klaras upp under den första månaden. Antingen genom att gärningsmannen blir gripen eller att man lyckas säkra sån teknisk och annan bevisning att man gör sig oberoende av tidsaspekten. Det vanliga senare exemplet då är ju att man har fått gärningsmannens DNA. Det är inte ovanligt att man får det vid våldsbrott. Det ligger i brottens karaktär. Det finns åtskilliga exempel i den här gruppen, och det som vi nu inom polisen arbetar hårdast med för tillfället är det mycket kända och 7 år gamla dubbelmordet i Linköping, där en liten pojke och en medelålders kvinna blir knivhuggna till döds av en ung gärningsman som de högst sannolikt aldrig har träffat tidigare. I det fallet så finns det som vi kallar för ett konklusivt DNA. Gärningsmannen och de båda offrens DNA i form av blod på den kniv som gärningsmannen dödade dem med och sedan efter brottet slänger ifrån sig. Och i den vevan som han högg sina offer råkade han då skära sig själv. Det är också ganska vanligt. Hittar vi bara honom, för det har vi alltså inte lyckats göra på de här 7 åren, då är det hela löst. Då är det en ren transportsträcka kvar till anstalten. Jag tror att han lever, och jag är ganska övertygad om att vi kommer att hitta honom förr eller senare. Inte bara han, utan det finns åtskilliga som han. där vi har ouppklarade fall med mycket god teknisk bevisning, och problemet består i att hitta dem som vi kan då binda till brottet med hjälp av den här bevisningen. Det vanliga skälet till att polisen inte klarar upp ett mord är att utredningen har brustit i olika avseenden. Och enda fördelen med den biten är att du ibland går att rätta till oavsett hur många år som har gått. För några år sedan så klarade polisen i Skåne upp 2 stycken 16 år gamla sexualmord. Det är ett mord på en 10-årig flicka och en ung kvinna på 26, och det är samma gärningsman. 2 olika brottstillfällen med ett halvårs mellanrum. 16 år gamla när de klaras upp. Det är de äldsta mord som svensk polis har klarat upp, men det finns samtidigt åtskilligt som talar för att vi snart kommer att kunna klara upp även brott som äldre än så. De poliser som i så fall gör det kommer att få vandra genom den polisiära pärleporten och bli allas hjältar i den värld av mänsklig olycka och elände som ger dem deras dagliga bröd. I USA har man ett särskilt uttryck för det där, att man vandrar in genom porten och blir stadens prins. To walk through the gate and become the prince of the city. Det är så de amerikanska poliskollegorna beskriver saken. Och om inte annat så säger då frånvaron något av prinsessor. Den säger också något om graden av jämställdhet mellan könen inom gruppen av mordutredare. Det där var Pärleporten med min gamle kamrat Totta Näslund, som tyvärr numera vistas i en stad ovan molnen. Och eftersom det är den polisiära varianten av Pärleporten som vi pratar om, så är det med en viss förtjusning som jag också kan berätta att det var en kvinnlig arbetskamrat till mig som hade en avgörande betydelse för att de här 16 år gamla morden i Skåne äntligen kunde läggas till handlingarna. Hon heter Monica Olhed, och med henne är det så enkelt att hon är en lika bra mordutredare som de allra bästa av hennes manliga kollegor. Bland annat också både noggrann och kreativ på ett sätt som män inte alltid är, om jag ska uttrycka mig milt. Att inte polisledningen i Skåne passade på att resa en staty av henne utanför polishuset i Malmö, det hade de nämligen gjort om det hade hänt i USA. Det kan väl möjligen tillskrivas dels den heliga kollegialiteten då, för i Sverige så gör vi inte sånt. Kanske också närheten mellan Malmö och Nykøbing i Danmark. Och den alltför ofta uttalade jantelagen då, som författaren Axel Sandemos har beskrivit. För mig är det enklare än så. Nästa gång som jag besöker vår södra huvudstad så ska jag givetvis bjuda Monica på en bättre middag. Det brukar jag göra när jag har vägarna förbi. Fattas bara, och blondin är hon också. Numera långt ifrån den enda. Alldeles oavsett hårfärgen på våldsrotlarna i vårt svenska Snutköping. Men den saken har alltså blivit bättre då, och hoppet inför framtiden har därmed ökat.
Och mitt allra bästa kärleksbrev till byns enda blondin. Ja, mitt allra bästa kärleksbrev till byns enda blondin.
Ja, det var byns enda blondin med Sven Ingvars, och bättre än så kan man väl knappast uttrycka sin uppskattning ens i det polisiära sammanhanget. Så därmed så tycker jag att det kan vara dags att tala om något annat än det som jag sysslar med på min arbetsplats. När jag inte håller på med brott som inträffat i verkligheten så ägnar jag min fritid åt att hitta på egna brott som jag skriver romaner om. Första gången jag gjorde det var 1978, det är 33 år sedan. Och sen dess har jag hunnit med totalt 10 stycken. 9 av dem har jag publicerat, och med den 10:e är det på det viset att jag aldrig tänker ge ut den. Eftersom det finns en betydande risk för att den har hamnat allt för nära ett faktiskt inträffat brott. Och därmed kan komma att skada människor som inte på minsta vis var skuld till själva brottet. Som författare får man lära sig att leva med sånt, och med vissa av oss är det lyckligtvis på det viset att vi ibland sätter större värde på vår tystnad än till och med på våra egna ord. Själv så läser jag sällan deckare. Med tanke på sånt som jag hela tiden ser på mitt jobb så har jag svårt att se något underhållningsvärde i dem. Det finns inte minsta som kan roa i de här sammanhangen, det jag lovar att försäkra. Med ett undantag, och det är när det kommer till att få tag i fanskapet som gjorde det. Men det är inget som man kan uppnå genom att skriva en roman, utan det ska till betydligt hårdare hantverk än så. Med allt för många deckare är det dessutom så praktiskt att de är så illa skrivna att det är en sann fröjd att aldrig behöva öppna pärmarna på dem. Och vilka av mina författarkollegor som jag då tänker på kan göra detsamma. Däremot kan det finnas skäl att nämna några undantag bland mina svenska medgärningsmän i deckargenren. Åsa Larsson, hon har ett språk som få författare har förunnats, alldeles oavsett vad för slags böcker de skriver. Hon skriver så bra att jag till och med kan förlåta henne att hon gång på gång ska ta livet av i stort sett alla som hon skriver om. Den sannolika förklaringen till Åsa Larssons mordlystnad är att hon, innan hon blev deckarförfattare, så jobbade hon som kronofogde. Och jag tror hon har ett starkt behov av att lätta på det här inre trycket som hon byggde upp under sina år på Kronofogdemyndigheten. Andra som jag gärna läser är Roslund och Hellström, Jens Lapidus och givetvis min gode vän Håkan Esser, som är underhållande på ett både bildat och spännande sätt. Säkert finns det också någon som jag har glömt, och det är det där med åldern, ni vet. Och han eller hon får väl i så fall trösta sig med alla pengar som han eller hon sannolikt kommer att tjäna. Förhoppningsvis också betänka att författarnas frihet, både som människa och som författare, kommer sig av något annat än pengar. Att frihet bara är ett annat ord för att man inte längre har något att förlora. Freedom is just another word for nothing left to lose. Me and Bobby McGee med Janis Joplin, och en hälsning från mig som författare till några av alla andra författare som jag läser och gillar.
We sang every song that drive a new. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Janis Joplin, henne har jag sett i verkligheten. Det var på en konsert i Köpenhamn bara några månader innan hon dog av en överdos. Dessutom var hon faktiskt det avgörande skälet till att jag besökte Baton Rouge i Louisiana. På vägen från Baton Rouge, jag skulle besöka polisen i New Orleans, så blev jag gripen för fortkörning. Och då fick jag göra det som man på amerikanska kallar för att göra örnen. Man får sära på benen och så får man luta sig och lägga händerna på motorhuven. Nu, den här gången löste det sig på bästa sätt, och enligt amerikansk sed, och så fort jag hade visat mina papper från FBI så var det inte längre tal om några böteslappar, utan det var bara glada miner, inga händer på pistolkolven, och för övrigt min enda kontakt med utländsk polis från den sidan av verksamheten, trots att jag i stort sett hela mitt vuxna liv har träffat mest snutar från olika länder. Det här är en viss skillnad från hur det är här hemma, om någon undrar. Där har man inte lika beviljat, och allra minst om man jobbar på Rikspolisstyrelsen. Sen jag tog körkort för 48 år sedan har jag gripit för fortkörning vid 5 tillfällen. Samtliga gånger det har skett så har jag för övrigt jobbat vid polisen, och 2 gånger var jag till och med ute och for i tjänsten. Böteslapparna har jag då punktligt signerat och betalt, och något annat har aldrig varit tal om. 5 gånger, det är kanske inte så mycket med tanke på alla år, men med tanke på upptäcktsrisken så har det nog varit betydligt, för den är i stort sett obefintlig då. Så har det säkert varit fler gånger än så, om jag så säger. Någon märkvärdig fortkörare är jag ju inte, va? Utan som mest så har det varit 90 på en 70-sträcka och sånt där. Och den enkla förklaringen är väl att jag satt i andra tankar. Förmodligen satt jag och tänkte på något gammalt mord. Och en gång var det till och med så att jag var på väg till att när de tog mig. 5 gånger på 48 år, det är i alla fall 5 gånger för mycket. Och människor med visst jobb så har man då rätt att kräva mer, så att säga. Varje gång som jag har vridit om startnyckeln igen då, så har jag lovat mig att det här är sista gången som det händer. Sen går livet vidare och jag är back on the road again. Och i bästa fall i sällskap med Willie Nelson. Willie Nelson är en tung man. Han är tung på det där viset att du till och med kan se det i hans ögon. Man ser i ögonen på honom att den mannen har varit med om ett och annat. Och det har inte varit lika trevligt alla gånger. Spela gitarr och sjunga kan han också. Det är faktiskt lugnande att skriva böcker, till och med romaner om brott. Och själv så använder jag det där skrivandet som en ventil för att lindra en verklighet som ibland kan vara alldeles för påtaglig. Dessutom så kan det vara tungsam i en rent intellektuell mening när man sitter och rotar bland tomvis med gamla papper. Som alla dina arbetskamrater före dig, de har förädlat det från vanliga obegripligheter till numera även osorterade obegripligheter. Och i det läget så är det gott att kunna skriva en roman och förvandlas till verklighetens herre och till och med kunna bestämma ögonfärgen på din gärningsman. Det här är ju ett uttryck för ett romantiskt förhållningssätt, men det lindrar och för mig så räcker det gott. Om jag tvingades välja ordvalet ändå givet, då skulle jag välja verkligheten framför dikten. Och det är ändå enkla skälet att det är där i verkligheten som en sån som jag lever sitt liv. Och att livet som konstnär, oavsett hur framstående man är, det är nog inte alltid så lätt. Även om drömmarna kring den egna storheten kan kanske göra det lättare.
Precis som vi och aldrig blir stor. Och berömd och fri, utan bara får gå där dag efter dag. Som vi med förgrämda anletsdrag.
Ja, det där är en dikt av Pralin som heter En liten konstnär. Och han som sjöng var Lillebror Söderlund. Brott som arbete och brott som avkoppling och... Och detta är dessutom följden av ett medvetet val som jag gjorde mycket tidigt i livet. Redan som liten gosse var jag svårt förtjust i brott. Och inte att begå dem utan att hitta dem som nu hade gjort det. Och böckerna om mästerdetektiven Kalle Blomqvist och den vuxne semmelmissbrukaren Ture Sventon kommer att få en avgörande inverkan på mitt liv. Eftersom jag också var en snäll och skötsam liten kille så var det naturligtvis mästerdetektiv jag ville bli. Trots att jag inte var så gammal så måste jag också ha haft ett gott yrkesmässigt omdöme. För jag insåg genast att Kalle helt säkert var en långt bättre detektiv än Ture. Trots den senares högliknande utseende. Och trots att han ju faktiskt då, till skillnad från Kalle, var en vuxen man. Det som framförallt störde mig med Ture var att han ständigt hamnade i djupa grubblerier för varje gång som han såg Ville Vestlas spetsiga skor sticka fram under det draperi där Ville Vestla för tillfället hade gömt sig. Men med tanke på alla tidigare gånger som Ture hade gjort samma observation så borde väl den rent detektiva analysen av hans iakttagelse vara ganska enkel. Långt senare i livet har jag dock förstått att personer som Ture Sventon inte är alldeles ovanliga inom vårt faktiskt existerande polisväsen då. Och trots sina profiler så har de inte alltid varit de skarpaste knivarna i den polisiära bestickslådan. De flesta av de bästa mordutredarna som jag känner, och jag känner väldigt många, de ser högst alldagliga ut. Medan några av dem ser ut som vanliga trötta busar. Oavsett vilket så färdas ingen av dem aldrig någonsin på en flygande matta och de har inte ens en bästa kompis som heter Omar och har ögon som är lika mörka och outgrundliga som den arabiska natten och som kan hjälpa dem när det kniper. Men en av mina allra bästa vänner, Bertil, han är kommissarie vid länskriminalen i Stockholm och en mordutredare som förvisso gjort rätt för både sitt namn och sitt rykte. Så med honom är till och med så illa att han löper en betydande risk att i brottsförebyggande syfte bli approcherad av yngre och kanske lite väl ambitiösa kollegor inom ordningspolisen så fort han sätter foten utanför sitt kontor på det stora polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Men många av oss, och det gäller inte bara sådana som jag och mina arbetskamrater, är det väl tyvärr så att vi allt för ofta låter oss ledas av våra fördomar istället för vårt i grunden goda förstånd och sunda omdöme. I den verklighet som vi lever då är det tyvärr så illa att inte ens hundar kan bedömas utifrån sitt hårlag när det kommer till samma hunds karaktär, moral och faktiska handlande. En tes som man tyvärr allt för länge har förfäktat både inom den kriminologiska teoribildningen och inom den polisiära praktiken. När jag själv hamnar i den situationen, och det är tyvärr så illa att just hederliga människor både kan se skurkaktiga ut. Min gode vän Bertil, som är god som guld under den näriga ytan, är i den meningen ett utmärkt exempel. Och dessutom har de en förmåga att bete sig höggradigt misstänkt så fort de hamnar i ett vanligt förhör. Och i sådana lägen så brukar jag själv försöka minska risken för logiska och sakliga felslut genom att sluta till både ögon och öron för att istället då i lugn och ro på den egna kammaren och med hjälp av andra iakttagelser av en mer objektiv karaktär försöka komma fram till vad de egentligen har hållit på med. Det där med att sluta ögon och öron är samtidigt en praktik som man måste nyttja med ett stort mått av urskiljning. Det gäller för övrigt inte bara i den polisiära praktiken utan även i andra och långt allvarligare sammanhang där den till och med kan leda en helt fel. Som när det handlar om den stora kärleken till exempel. Och i och med detta så är det också dags för den mest långsökta presentationen av ett musikstycke i radioprogrammets sommar snart halvsekellånga historia. Det är rena akrobatiknumret faktiskt, men nu ska vi nämligen lyssna till Donna non vidi mai med Jussi Björling ur Puccinis opera Manon Lescaut. Donna non vidi mai, du kvinna som jag aldrig såg. Och hur man nu ska kunna förklara den stora jordiska kärleken på det viset om man går omkring och blundar hela tiden, menar jag. I mitt fall då, och just den här gången, så är det ganska enkelt. Jag lät ändamålet helga medlen. Jag ville helt enkelt få ett tillfälle att lyssna till världens genom tiderna främste tenor. Dessutom hör honom sjunga en av de bästa sånger som har skrivits om den mänskliga kärleken. Och för att ta mig dit så var jag villig att färdas på mycket krokiga vägar. Det må vara hur långsökt som helst, men med tanke på målet som jag just har uppnått så tycker jag att priset är ointressant. Den enda gång som jag på allvar hamnat i yrkesmässiga tvivel sedan jag var liten gosse, det är också på grund av en musikalisk påverkan. Det är tidigt 50-tal, jag är 7 år gammal och ägnar i stort sett hela min vakna tid till att bedriva omfattande privatspaningar i kvarteret på Gärdet nere vid Frihamnen i Stockholm där jag växte upp. Och det är samma år som Snoddan slår igenom, 1952. Och jag med fullständig klarhet inser jag då att det är sånt som Snoddan som jag vill bli. Jag vill ägna mig åt att sjunga och fiska och att umgås med alla kvinnor som blir som vax ut i min famn hela vägen ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Mitt tillfrisknande från de här tvivlen, det kommer också gradvis. Först så tänker jag mig en tillvaro där jag kombinerar mina två roller, både mästerdetektiv och en yngre upplaga Snoddas Norgren. Ett liv som något slags sjungande detektiv. Trots att det kommer att dröja 30 år innan jag ens hör talas om Dennis Potter och hans sjungande detektiv. Och det är först vid vuxen ålder som jag släpper alla tankar på den här dubbla yrkesrollen. Numera sjunger jag bara snoddas när jag ligger i badkaret hemma på gården där jag bor och har druckit allt för många glas rödvin till middagen. Tidvis kan det bli en hel del snoddas faktiskt, och mest brukar det bli mellan jul och nyår, trots att just den tiden utgör en extrem lågkonjunktur inom timmerflottanäringen.
Jag ska spela på mitt väljarspel så länge jag finns till i min koja in vid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill medan månen över moarna går vall. Hadderian, haddera, hadderian, haddera, medan månen över moarna går vall.
Ja, hadderian, haddera, det är lite Sverige, 50-tal åtminstone. Jag ligger där i min stora badkar och gnolar på flotta kärlek, ganska lågt faktiskt då. Det är av omtanke om den stora kärleken i mitt liv som bor i samma hus som jag. Dessutom är betydligt mer musikalisk än jag. Vi har långt ifrån samma musiksmak, om man ska lugna dem som lyssnar på det här. Och hon heter Kim då, om man undrar. Det var inte så att vi träffades vid skiljet ner vid berg, utan på en vernissage i Stockholm för 16 år sedan. Vilket väl visar att stor kärlek varken bekymras om tiden eller ens om Snoddas Norgren och hans inflytande på en ung man och hans framtida yrkesval. Kim finns kvar, Snoddas lever i mitt goda minne och Jussi Björling kommer att leva för evigt, trots att han kvitterade sitt jordiska för drygt 50 år sedan. Det är också hög tid att sluta prata om brott och istället säga någonting om många brotts motsats. Om kärleken till andra människor och inte minst min egen kärlek till kvinnor. Av någon anledning så tycks det ju vara så att ju äldre man blir, desto mer funderar man på just kärleken. Kärleken är i alla dess yttringar, och trots att den mest handfasta erotiska praktiken numera upptar en minskande del av åtminstone mitt liv. Men musiken finns kvar. Min sång till min älskade, min sång till Kim, som jag också brukar gnola på, och till och med lite högre än på flotta kärlek. Många andra sånger för den delen, till deras stora kärlek i livet.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
Ja, det var She med Charles Navour. Och det är alls icke illa om man nu är på det humöret, vilket många pensionärer envisas med att vara. Det sägs ju att kärleken är starkare än allt annat, till och med starkare än döden. Som grund för tröst är det nog bra nog, men sant så tror jag inte att det är, för att döden övervinner allt. Och alldeles oavsett hur osäkert vårt liv än ter sig, så är det en sak som är säker, att döden är det enda som du med visshet kan räkna med vad gäller ditt liv här på jorden. Och därav kommer så också min kärlek till den musik som jag ofta lyssnar till, och den glädje och den förtröstan som till exempel vetskapen om att det finns en stad ovan molnen kan skänka mig medan jag lever mitt liv här nere. Precis som alla andra lever sina liv, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och den här gången är det Freddy Wadling som står för tolkningen.
Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och ro. Morgondagens omsorg får
blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är faktiskt på de villkoren som vi lever våra liv. Trots alla planeringskalendrar som vi då klottrar i hela tiden. Och kanske inte så mycket för att komma ihåg saker som vi måste göra, utan som ett sätt att dämpa vår egen ängslan, vår ångest. Och inbilla oss om att livet sträcker sig i vart fall så länge som vi har planerat för. Vilket det långt ifrån alltid gör. Bra låt det där. Tänkvärd. Jag har förstått att det är fint att få vara programvärd i sommar. Enligt min gamle kamrat Jan Guillou, som han lär ha sagt i någon intervju, så är det så fint att det närmast är en motsvarighet till att bli adlad, vilket man fortfarande kan bli i England exempelvis, eller att få en fin ordensutmärkelse. Det där med att adla folk slutade vi med för 100 år sedan, och ordensutdelandet försvann ett halvsekel senare. Om huruvida sommar nu var tänkt att kompensera för det här, det vill jag vara osagt. Ja, det låter lite långsökt faktiskt då. Hade jag själv fått välja hade jag nog ändå valt att bli friherre eller åtminstone kommendör av Nordstjärneorden. Det blir ju ofta så med sådana som jag att vi är lite svaga för sånt, vi som har då kommit oss upp i livet. Allra finast lär det ju för övrigt vara att få avsluta sommarsäsongen. Det är nästan som att bli greve och serafimeriddare, har jag förstått då. Eftersom den äran i år har vederfarits mig har jag på sista tiden varit lika grubblande som Ture Sventon, som just har fått syn på ett par spetsiga skor som på det mest oförklarliga vis sticker fram under ännu ett draperi. Det är ett rent mysterium. Jag hade ingen aning om den saken för jag läste om det i tidningen. En förklaring skulle möjligen kunna vara att den programvärd som avslutar programserien Sommar internt i radiohuset så brukar man kalla honom för sommarmördaren. Och att jag med tanke på min yrkesbakgrund då, och i något slags omvänd mening, därför fick den stora äran. Det kan vara en tänkbar förklaring. Hur som helst med det, och alldeles oavsett hur fint det nu är, så börjar det här programmet lida mot sitt slut. Det behöver man inte ens vara brottsforskare och professor vid Rikspolisstyrelsen för att räkna ut det. Det räcker med att titta på klockan. Och även som polisprofessor så sjunger jag då på sista versen. Idag så är det 6 månader och 20 dagar kvar till den sista dagen på jobbet. Och sedan kommer jag att bäras ut med stöd av det gällande arbetsrättsliga regelsystemet. Alldeles oavsett vad jag nu själv tycker om den saken. Och trots att jag är halsstarrig nog då att tycka att jag fortfarande har ett och annat av värde som jag kan tillföra verksamheten. Däremot så har jag släppt tanken på att kedja fast mig i vestibulen till det stora polishuset på Kungsholmen och bjuda in media innan så att de kan bevittna det spektakel som sen utbryter när jag ska befrias från min arbetsplats med hjälp av yngre ännu yrkesverksamma kollegor vid polisen i Stockholm när det vill bli, och en vanlig bultsax för vidare befordran till den pensionärstillvaro som jag då rätteligen tillhör. Istället så har jag bestämt mig för att gilla läget. Det är en god polisiär grundregel, och se förändringen som en chans till nya möjligheter. Kanske till och med att bli mästerdetektiv i kraft av det privata initiativ som ju faktiskt ingen kan ta ifrån, inte ens pensionssystemet. Bara min arbetsförmåga som avgör den saken. Mitt sista musikval har jag också valt att tillägna min arbetsgivare under mer än 30 års tid, Rikspolisstyrelsen. Och för att inte han, arbetsgivaren Rikspolisstyrelsen, det är en han så att säga, det ligger i sakens natur. Och för att inte han ska behöva ligga sömlös på grund av mitt musikval då, så vill jag också understryka att mitt löfte om att vi kommer att ses igen inte ska uppfattas som något hot, utan just enbart som ett löfte. Jag har haft 30 goda år vid Rikspolisstyrelsen trots att vi har bråkat med varandra nästan hela tiden. Jag lovar att inte sätta mig i parken utanför polishuset och mata duvorna. Och jag kommer förmodligen att sakna alldeles för många av er. Mina slutord däremot, de tänkte jag lämna över till Vera Lynn.
We'll meet again. Don't know where. Don't know where. some sunny day.
Det var Sommar i P1 med Leif G.W. Persson, producent Peter R. Eriksson.